Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen tillsammans med mig, Kalle Zackari Wahlström, och den gode allvetande oraklet från Sunne, Patrik Sellman.
Hej Kalle.
Hur mår du?
Ska jag vara riktigt ärlig säga, ja, du gav ju en utmaning. Och jag är lite sleten faktiskt, tum i låren. Jag insåg det, jag får köra 5 av de där 10 och så får jag ta en podd emellan och köra 5 efter helt enkelt.
Men alltså det var så här, att i förra veckans avsnitt så gav jag Patrik och alla som lyssnar en träningsutmaning. Jag skulle göra 5 armhävningar, 10 sit-ups och 15 knäböj, 10 varv så fort man kunde. Och det var inte så snabbt för dig då, det här så snabbt du kunde.
Nej, alltså grejen var det, om jag ska vara lite seriös då, så jag fick lite ont i huvudet och jag är lite försiktig med det. Jag är ändå 56 år och lite, jag körde rätt hårt och ja. Gubbe som man är och hävdar sig och allting det här va. Men, nej, men det är lite varningssignal då, så då tänkte jag, då gör jag 5 efter podden istället.
Ja, så du har gjort 5 varv i alla fall?
Jajamensan.
Ja, bra. Vad kul.
Ja. Men du, hur har du det i din katastrof då?
Alltså jag har så fruktansvärt... alltså så farligt är det inte. Det finns folk som har det mycket värre än vad jag har det. Men vi har ju en trasig värmepump här hemma. Den satte vi in för bara 1,5 år sedan ungefär. Så den är ganska ny. Den har ändå gått sönder. Det visar sig att den har gått på nöddrift ganska länge. Alltså... det har varit något strul med den, så den har inte gjort sitt jobb. Men den har en elpatron också som kan värma lite vatten och ge lite värme till elementen och sådär. Så jag hade faktiskt inte märkt någonting förrän vi la in golvvärme på övervåningen. Då upptäckte vi att det blev inte varmt där uppe. Då var det ju för att det gick ju bara på den här elpatronen. Så då hörde jag mig till leverantören Panasonic i det här fallet. Och... Jag är så vansinnigt trött på det här.
Ja.
Men då sa jag då att jag hade den här felkoden och att jag trodde att efter att prata med folk på internet och så här, då trodde jag att det var kompressorn det var fel på. Men då sa de att det är något kretskort som skulle bytas. De tog hem ett kretskort och bokade in en tid. Jag höll mig hemma för att de skulle komma. De hör av sig och säger att de har fått fel kretskort, att de ska komma en annan dag. De kommer hit en annan dag med det nya kretskortet. Det har väl gått typ 6-7 dagar då. Kommer hit med rätt kretskort, kommer fram att den här teknikern som är här, han har för stora händer för att byta det här kretskortet.
Oj då.
Det är så jävla oklart. Jag tänker, undrar vad han gör på jobbet där hans stora händer passar. Alltså om det är, jag tänker att det är hans enda jobb är att laga såna här maskiner. Om man inte kan laga dem för att han har för stora händer, då förstår jag inte riktigt. Ja. Hur som helst, han kommer tillbaka dagen efter med en tekniker med mindre händer. Men då har han ju lämnat vårt system avstängt eftersom han hade pillat loss ett kretskort.
Så elpatronen gick inte heller alltså?
Nej, precis, det var helt avstängt.
Ja.
Och då var det ju 7 minus ute på natten, så då frös ju utedelen sönder, för det var ju vatten i den. Men det upptäckte han inte först, utan han kom hit och upptäckte att den hade frusit. Så då satte han en värmefläkt och en brandfilt över den här utedelen. Och så åkte han därifrån igen. Kom tillbaka dagen efter, den hade tinat, men tyvärr hade cirkulationspumpen frusit sönder. Han ska beställa en ny sån från Tyskland, antar jag. Och då drar man ju öronen åt sig lite. För man tänker så här, det är liksom vinter i Sverige. Det är också krypigt fram efterhand här nu att de har, det är ju ganska mycket sensorbesvärande. Det är det de här människorna gör. Så de går ju sönder hela tiden, såna här värmepumpar. Och att då inte ha reservdelar, utan allt måste flygas in från Tyskland eller åkas båt från Tyskland, det känns ju helt orimligt. Men ursäkta, det kommer en sån här cirkulationspump. De kommer hit och byter den. Berätta då för mig att de har upptäckt att det är kompressorn det är fel på, alltså som jag sa från början. Och då ska de beställa en sån från Tyskland. Så det ska ta då tills idag eller imorgon. Men då går ju liksom nöddriften igång. Så vi har ju elpatronen funkar. Så då har vi varmvatten och värme, tror vi. Men det visar sig då att då har de inte dragit åt någonting eller sådär. Så det rinner liksom vattnet i systemet rinner ut genom utedelen. Så det är liksom is under den och inget tryck i systemet. Och det spelar ingen roll hur mycket vatten jag fyller på. Det blir som den tappar trycket direkt.
Mm.
Så nu sitter jag och väntar. Då har jag fått ringa och tjata på dem jättemycket för att komma hit. I natt var det 13 minus här. Det ska bli 15 minus natten som kommer. Och vi har alltså ingen värme i huset och inget varmvatten.
Mm.
Och alltså jag är ju tacksam nu för alltså hela det här. Jag tror att jag får liksom lite extra bra service för att jag är på TV.
Du är lite bortskämd, Kalle.
Ja, precis, men ändå får jag skitdålig service. Alltså förstår du,
ja.
Det var ju en tekniker här varje dag förra veckan. Vi har fortfarande inget varmvatten. Vi är liksom sämre nu än när han kom hit första gången.
Ja. Men
nu ringer de, Patrik, nu ringer Panasonic. Jag måste svara.
Ja, men då bryter vi lite där. Ring, svara du, så hörs vi.
Hallå Patrik.
Hallå Kalle.
Jag hörde dem prata om mig i bakgrunden. Eller jag hörde mitt namn i bakgrunden. Jag tror att det är en snackis på kontoret.
Ja.
Alltså jag ringer och är så arg hela tiden. Jag är så trött på det här nu.
Ja.
Vet du vad jag är mest trött på?
Nej.
Det är folk som inte kan kommunicera. Alltså jag fattar att saker kan gå på röven. Jag fattar att man måste vänta på delar. Jag fattar att saker går sönder. Jag fattar att det är svårt. Jag fattar att man har för stora händer. Men jag fattar inte varför folk inte säger som det är. Eller ber om hjälp. Eller säger det är för svårt. Eller ringer och säger om de upptäcker att något inte kommer att funka. Då ringer de och säger det. Om de upptäcker att de inte kommer att komma den dagen de har lovat. Så ringer de och säger det. Jag fattar inte varför folk håller på så.
Ja, det är... När det är jobbiga situationer så blir vi ju lätt obekväma i det här landet. Det kanske gäller på fler ställen också, men man tror ju i alla fall att det är känsligare här, va? Och då viker man för det istället för att man har en rak, tydlig kommunikation. Men jag håller med dig.
Ja, det blir ju inte bättre. Om man har fuckat upp någonting så blir det ju inte bättre av att man försöker låtsas som ingenting. Det blir sämre.
Ja, så är det. Sen räcker man inte alltid till alla
exakt
gånger heller.
Nej, men alla kan ju inte vara världens bästa på sitt jobb heller. Jag köper liksom det. Det är helt rimligt. Men då säg det då liksom, självinsikt.
Ja. Ja, precis.
Men det här podden handlar ju om beredskap.
Ja, men jag tycker att det är så himla bra intro den här berättelsen här nu. Därför att du har ju sagt, Patrik, du måste skrämma folk lite.
Ja, ja.
Ja, du tjatar ju om detta.
Ja.
Och jag tycker just, alltså jag ser ju det här med hur krafter jobbar med rädsla och skuld och så vidare för som jag upplever det, styra folk och så. Så jag vill inte hålla på med det så mycket, även om vi pratar om kriser och katastrofer och så här då. Men idag tänkte jag göra det.
Oh.
Nu ska jag skrämmas.
Kul.
På mitt sätt.
Gud vad härligt.
Ja. nej, men det handlar ju om det här som din berättelse nu handlar om faktiskt. Och det är logistikkedjorna. Jag har ju tidigare avsnitt berättat om när jag hjälper den här bonden nere i Västergötland. Just för livsmedelsproduktionen då. En dryga 70-årig bonde som producerar kalorier, mat... på potatis, vete, raps och så vidare till 6000 människor gör en äldre man idag.
Mm.
Då, va? Men då bygger ju det på hans såmaskin på 850 000 med GPS-styrning från antenner i närheten och kameror på ja, logistiksystem. Va?
Ja.
En axel i hans skördetruska gick sönder i rapsskörden och då är det liksom så här att den där drösar, va, och här pratar vi 30 hektar, hundratusentals kronor, va.
Ja.
Drösar betyder ju att man skördar när det är moget och det är tröskningsbart, och går det för lång tid, då ramlar det på backen istället och så är skörden förlorad, va.
Får man plocka runt och plocka för hand?
Ja, precis, precis. Då får du ta det, pincett. Då får du be om hjälp av grannarna och sådär, va.
Ja, men, alltså inte folk med stora händer från Panasonic i alla fall. Men...
Nej, om du får ha lite bra pincetter så kan de nog hjälpa till också. Men i alla fall, nej, men då kommer det ju en sån där axel inflygande från något centraldrage för Europa nere i, eller ifrån Europa någonstans, var nere på kontinenten.
Mm.
Inflygandes.
Mm.
Och fram och reparera truskan då med någon sån här servicebil som åker ut. Va?
Här blir det något fel på mitt ljud. Så nu får ni hålla till godo med Patriks ljuva stämma i 14 minuter.
Det är ju så här att då flyger de ju in ifrån kontinenten en reservdel. Mm. Som en servicebil får köra ut och liksom diffa någonting. Skulle det gå för honom som det gjorde för dig, ja, då skulle skörden ligga på backen, va. Alltså det är så oerhört sårbart allting, va. Och jag har faktiskt också beställt en värmepumpsberedare. För du vet, när jag var en ung man här och fällde skog och byggde upp mitt hus och så vidare, så hade jag ju sånt här i kroppen liksom. Du vet, jag hade suttit där ute i skogarna och frusit under värnplikt och övningar och så vidare och visste var jag bodde på planeten någonstans. Så jag satte ju in 3,5 ton sten istället för att värma huset, va. Avskrivningstid på 600 år eller någonting sånt där. Kanske 1000, jag vet inte. Alltså funktions, alltså att den har väldigt, väldigt lång livslängd. Det är inte som en vanlig panna som du får byta på 15-20 år. Va? Men jag har ju skaffat en luft-luftvärmepump. Och de är ju fantastiska, de här maskinerna, när de fungerar. Alltså du får ut värme som är 4-5 gånger mer än energin du sätter in med elektricitet, va. Alltså det är ju magiskt, men det är ju ganska relativt enkel teknik då, om man förstår det. Men det är ju ändå liksom en magisk grej sett ur ett historiskt perspektiv. Va? Nu har jag, bestämde vi oss ganska tidigt i höstas här för en värmepumpsberedare. Och det är alltså en luftvärmepump som du kan värma ditt varmvatten med. I och med att vi har ju inte vattenburet system här, i och med sten... ugnen då, den här stora bakugnen som vi har värmt huset med i 25 år i alla fall, va. Nu gör vi fortfarande det, men då har vi de sista 5-6 åren så har vi haft luftvärmepumpen där också, så de samverkar då.
Mm.
Men när jag gjorde det då, beställde den, och det var ju kampanj med lärarförbundet och alltihopa där, min hustru är ju lärare, va. Och perfekt. Det var mycket som var inte skulle komma in i lager och sånt där igen. Men den här var, fanns med där. Men den kom aldrig. Och jag börjar ju ana oråd. Jag har ju berättat det att jag omsätter pengar till materiella grejer som jag behöver för min detaljer och sånt som saknas i min egen stora långsiktiga beredskap. Va? Så jag ser ju att det är bekymmer. Och... så jag är ju vaksam på detta och ringer. Nej, eller jag får mejlar och får svar att nej, det här kommer, de vet inte när de kan leverera igen. Och jag förstår ju att det är ju det här delar som saknas. Kretskort till exempel, de får inte in dem, va. Kan inte tillverka de här pumparna. Och jag börjar ringa runt, googla och alltihopa då. För jag förstår ju att folk har ju också köpt då, i och med att de märker att elpriserna drar iväg. Va? Och nu är jag ju inne i det här eftersom det har dröjt. Va? Och det är ju slut överallt. Det finns inga. Och dessutom upptäcker jag att många av de här företagen på internet är ju samma företag. De heter allt möjligt, vvs.se och Bygg Hemma och alltihopa. Och alltihopa är kommer till samma förväxlar med gemensamma lager då, va? Bara olika Google-adresser i princip, va? Men jag ringer tillbaka till den första som är svår att komma fram till. Och då jag frågar, har ni någon överhuvudtaget hemma i lager? Och då visar det sig att de har ju 3 stycken. Egentligen av ett företag som jag helst skulle vilja köpa av, då ett svenskt företag. Va? Så jag får ju beställt en av de där 3 sista de har. När får jag tag i en sån här igen om jag inte får tag i en nu? Typ. Och jag vill göra färdig min tvättstuga där jag också har mycket av VVS ändå. Va? Så att den behöver komma. Och nu står den där inne men inte installerad än då. Men det är det här. Det fungerar inte. Jag ska köpa en begagnad duster till. Och jag märker att jag har liggat och avvaktat, va. Duster, Dacia Duster, en bil till. Och jag vill ju ha, som med beredskapsmedveten då, så vill jag ju ha en likadan bil, va. Skiter sig allting så har jag ju faktiskt 2 bilar så jag kanske kan hålla igång en. Det sånt finns ju med i bakhuvudet på mig, va, när jag gör mina val. Men då ser jag efterhand och priserna stiger ju, va. De gör ju det. Mm. Och jag har en lokal väldigt bra bilhandlare här. Och det är ju en Volvo-handlare då, för de säljer ju även Dacia och Renault och det här, va. Så att de har ju en på ingång där. Men då är det ju en som ska köpa en Volvo, fabriksny. Och de har ju ett halvårs leveranstid nu. Men jag börjar ju inse att nej, det har de ju inte alls det. På tal om rak kommunikation. Utan de tillverkar inte speciellt jättemycket bilar utifrån efterfrågan, va. Och så hör jag med andra som börjar tänka mer i beredskap och fundera på att byta bilar och börja titta. Det går ju att få tag i bilar, va. Det tillverkas inte så mycket bilar. Så börjar gagna att bilarna kommer att gå upp, va. Så är det. Och det handlar ju om, i vintras så tog jag ju den här, alltså precis när vi hade dragit igång podden. När var det vi började? Februari, mars någon gång, va? Ganska tidigt i några, så tar jag upp det här med logistikkedjorna i en ekvation som jag kallar det, va? Alltså 3 stycken saker. Det ena är de här absurt effektiva men sårbara logistiksystemen, det här globala ekonomin, några enstaka, hela världen involverad i att tillverka en blyertspenna, va. Alltså det, man ska ju ha klart för sig att mycket av civilisationskollapserna som har varit genom årtusendena, det är ju alltså när man bygger en komplexitet i systemen och till slut blir det så komplext att det kollapsar, va. Vi är ju mycket där i elkraftsystemen också. Alltså det är när vi får problem här nu och byggt ihop hela Europa i en jätteeffektiv elmarknad och alltihopa. Allt hänger ihop i ett eget system, ett stort enda system, va. Knappt någon som har överblicken över hur allt fungerar. Ja, men det är ju bara att sätta sig och vänta till det rasar, va. Och vi är där nu. Och man ser i USA, de trycker ju pengar till sin befolkning för att ge dem och sätter in på kontorna så att de ska kunna handla, va, hålla igång ekonomin nu efter alla skador den har fått på grund av olika saker då i samband med pandemin till exempel, va. Men det är inte bara det. Men i alla fall så, ja, det går. Vi har ju väldigt lite fartyg som kommer till Europa. Alltså den är ju jätteliten jämfört med historiskt, för att fartygen går på USA istället över Stilla havet där. Och hamnarna klarar ju inte av att ta emot detta, containrarna som kommer. Och nu börjar jag förstå att det handlar ju alltså egentligen om lastbilarna som ska köra bort containrarna när de är avlastade i hamnarna. Ut till järnvägstationer och sånt. Ja, jag fyller igen. Det står container överallt och båtarna ligger utanför, va. Och då kan man ju börja tänka så här, va. Alltså förstår man vad oerhört med resurser det går åt för att upprätthålla de här logistiksystemen. Alltså, jag ska försöka måla upp här liksom däcktillverkare, lastbilstillverkare, folk som utbildar chaufförer, järnvägar, godsvagnar, lok, personal, utbildningar. Ja, du vet, sådana som utbildar utbildare. Alltså så mycket resurser, reservdelar, underhåll, oceangående fartyg, satelliter, allt det här. Alltså det är ofattbara resurser som går åt att upprätthålla det här logistiksystemet. Och då inser man ganska fort att det här logistiksystemet, det är ju väldigt beroende av det här logistiksystemet. Det behöver ju komma fram resurser och flyttas och föras, och fabriker ska hållas igång för att båtarna ska kunna gå och loken ska gå och alltihopa det här, va. Alltså det vet ju du, det märker ju du där du är nu, att det här termodynamikens andra lag, allt faller samman, va? Det är ju så. Ja, men det är mycket, underhåller man inte och gör servicer och så vidare, så kraschar mycket av det här som vi, alltså, tvättar du inte och oljar in skaftet på spaden så bryts den av ganska fort, va.
Mm.
I princip allt vi har, järnspett klarar sig väl ganska länge utan något märkvärdigare underhåll, men det, din traktor och sågverk och eller din luftvärmepump och mycket, det behövs, det har en viss livslängd, och man, underhåller man den inte så blir det kortare, och då kan du tänka dig med flygplan och fartyg och tåg och lastbilar och hur mycket det går åt för att hålla igång det här ofattbara logistiksystemet, va. Men då blir ju det också beroende av att det här logistiksystemet fungerar. Annars kommer du inte fram reservdelar till de där lastbilarna som ska flytta containrarna i hamnarna på USAs västkust, va. Och då kan de inte lasta undan de andra containrarna och så vidare, så blir det värre och värre, va. Och då kommer det inte grejer till andra, och så får du dominoeffekter och alltihopa det här. Och det är ju så här att Sovjetunionen då, vi vet ju inte så mycket och det pratas inte så mycket om det, men det var ju alltså en total kollaps. En sån här komplexitetskollaps, va. Tar tid, går bit för bit, men det går åt ett håll när det har nått en viss punkt. Vad den punkten är, det ska man inte fråga mig om, men jag har en, vad ska jag säga, ja, en intuitiv känsla av att den är närmare än vad vi vågar tänka. När den når den här punkten så fortsätter nedbrytningen och det går inte att reparera, va. Och jag är lite orolig nu när jag ser hur man försöker det här nya sydafrikanska här, va. Folk ska vara rädda igen. Och det känns som att nu blir det nya nedstängningar och ännu mer skador på de här systemen, va. Ja, det känns inte bra helt enkelt. Så är det. Har man inte... jag ska ta Sovjetunionen färdigt där. Alltså, de rasar hela vägen. Det var fruktansvärt i Ryssland under en lång tid. Det rasar hela vägen och man får börja bygga upp det igen sen, va. Och det är inte första gången det har hänt, va, utan det händer, och då faller andra saker också, politiska systemen, va. Jag har ju tagit de där fem grejerna. Det börjar med finansiell kollaps. Det blir alltså finansiell värdepapper då, va. Sen blir det lån och alltihopa det här. Sen blir det realekonomisk kollaps, och det är ju helt enkelt att produktion förstörs, va. Företag släggs ner, konkar går och så vidare. Och det leder till politisk kollaps som leder till social, och det kan vända vid politisk kollaps, och det är väldigt bra om det gör det, för sen börjar det bli otrevligt, va. Då har vi social kollaps och kulturell kollaps efter det, va. Det här varade flera år i Sovjetunionen, den här bottengrejen där, och medellivslängden sjönk dramatiskt och sådana saker, va. Då var folk beroende av sina trädgårdar och det här för överhuvudtaget klara sig, va. Men då ska man betänka att de hade ju hela omvärlden som fortsatte och var draglok åt dem och behövde deras olja och skogar och allt vad de har. Va? Så att de hade ju hjälp av att resa upp det här igen med hjälp av omvärlden. Nu när vi har, och det här, då pratar vi ju 30 år sedan. Och det hände för 30 år sedan, processen börjar förmodligen... Alltså det är ju, blir ju lite teoretiskt det här, men det är ju långa processer så det har ju pågått under lång tid. Såklart. Och då, vi är ju nästan nere på den här tiden som vi också har pratat om i podden här när vi hade 30 000 företag som staten hade avtal med om att kunna upprätthålla produktion vid avspärrning. Alltså de skulle ha stora lager av råvaror och ämnen och... Lade de ner produktionslinjer som var viktiga egentligen då, va? Men inte ekonomiskt lönsamma, så skulle de förrådställas och konserveras för att kunna ta upp produktion och så vidare. Va? Där är vi när Sovjetunionen kollapsade. Nu har under 30 års tid den här globaliseringen med logistiksystemen, och de som är lite äldre har ju sett vilka billiga produkter. Vi har ju inte kunnat drömma om att köpa så mycket som vi gör idag någonsin förut, va? Som det har lett till då, va? Men priset, oj oj oj, det kan bli och så vansinnigt högt, va? Och det finns ju andra aspekter på det här med rovdrift och både på människor och kulturer och naturen och allt sånt i det här också, va? Men vem ska vara draglok när det här världsomspännande globala systemet kollapsar, va? Tänk den tanken. Våga tänka hela vägen. Använd dina hjärnceller. Nej, men det är ju fullständig katastrof, va? Alltså då är vi ju inne på de här prepperna som vi pratar om som går och gömmer sig någonstans, va. Jag har övervägt och tänkt på vad jag ska säga idag för att jag gör det på djupaste allvar. Men samtidigt så får man ha någon form av distans, men jag hoppas att budskapet går fram. Kombinera det här då med hur mycket människor det är nu som det aldrig någonsin har varit förut. Och. Hur är de här människorna? Hur mentalt förberedda är de vid motgångar i livet? Vad har de för kunskaper och färdigheter för att klara när inte någonting fungerar som de är så beroende av? När de själva knappt kan laga sin mat? Det här sårbara systemet, alla de här människorna och att de inte har kunskaper och färdigheter för att klara sig. Alltså, någonstans...
Nu är jag tillbaka! Nu har jag ljud igen. Gud vad härligt.
Ja, och
jag
bra.
Hoppas att du säger, Patrik. Jag är orolig.
Ja. Bra, Kalle. Och då är det så här att det där ska man liksom inte... Alltså, det här med oro är ju på många sätt en... bra känsla. Det kan ju vara en dålig känsla också om man inte kan hantera det och så vidare, va? Men det är ju också en varningssignal och en larmklocka.
Ja.
Och
fråga är väl så här. Alltså, det känns ju lite som att det finns ingenting man kan göra. Finns det någonting man kan göra?
Ja, alltså jag tycker så här. Jag vet att många som lyssnar på den här podden, det är ju olika människor givetvis. Men vi försöker ju att inte skrämma folk för mycket så de vänder ryggen åt oss utan fortsätter att lyssna och glädje och roligheter och humor och distans och så vidare. Va? Och det är ju viktigt att få med så många, framförallt för den här 1-2 veckors där det är för dåligt framförallt. Va?
Mm.
Men ni som är mer inne i detta, som har möjligheter ekonomiskt, hur ni alltihopa det här. Ja, alltså när ska man väckas egentligen? Alltså folk har alltid i alla tider försökt ta lager åtminstone för vintern, va?
Mm.
De här grundläggande behoven. Vi har prisökningar på alla områden och de har börjat. Det här att elkraften, vad är vi uppe i nu? Jag tror den ska upp i 8 kronor kilowattimmen. Du har prisökningar på energi. diesel. Vi har ju mycket skatter så våra är ju väldigt höga, men det stiger ju överallt, va? Och elen blir jättedyr. Vi har inte produktion som vi kan hantera när det både är kallt och vi behöver mycket el, för det blåser ingenting då, va? Man har, det här är ju ingenting som man stoppar till exempel här, utan det här kommer att vara i åratal. Du har några basindustrier som behöver mycket el och billig el. Och det är ju pappersbruk och sådana grejer som vi är jätte... Jag vet ju Rottneros här nere. Har vi ett litet pappersbruk. Nej, men de har ju ungefär en switch. När elpriset når en viss nivå så lägger de bara ner produktionen.
Ja, det blir inte lönsamt helt enkelt.
Nej, det blir för dyrt att producera helt enkelt, va?
Mm.
De drar ju enorma, det är alltså, du har enskilda utav de största pappersbruken som tar flera procent av Sveriges elproduktion, va? Andra ställen som finns, jag vet inte om det finns kvar i Norge, men jag vet att det finns nere i Europa, det är ju konstgödsel.
Ja.
Och det är ju inte någon, jag använder ju inte konstgödsel i mina odlingar till exempel. Men då är det ju faktiskt så här att vårat jordbruk till huvudsak är anpassat efter det. Och våran konsumtion och hur mycket mat som ska produceras och så, va. Där går det åt enorma mängder med energi också. Och vad tror du de gör när elpriset går upp? De slutar tillverka, va. Och när det är basindustri så är det ganska bra balans. Jag menar, det går åt en viss mängd konstgödsel varje år, va? Så är det.
Mm.
Och du har en viss produktionskapacitet på konstgödsel. Det är som det här vi pratat cement tidigare och så också, va? Du kan inte ha någon produktionskapacitet för stående utan att använda den. Det blir för dyrt, va? Stor lagerhållning och sånt, utan det är samma sak där. Det är optimerat för lönsamhet. Annars får man lägga ner och så får man göra någon annan det istället. Och om de nu får ställa in produktionen av konstgödsel och inte kan jobba i kapp det sen, vad händer med tillgången på mat? Det blir lägre skördar. Bönder kan inte konstgödsla, priserna stiger, och det ser man redan nu hur konstgödselbönderna, det kommer att läggas ner gårdar, och så märks sånt här inte riktigt för en, alltså det är ju sån här långsamma flöden, det är liksom året efter du ser att det har varit katastrofer och så vidare, va.
Just det.
Det är sånt där som inte liksom går att jobba med timkurser på, va, när det handlar om år och skördar och långsiktiga investeringar och allt möjligt sådär, va. Så att det är väldigt krångel på många, många områden nu, va.
Mm.
Så är det. Tänkte inte på det. Kanske det är en och annan förhoppningsvis som tänker på. Så börjar man försöka tänka att man kanske ska titta lite mer på konsekvenserna av besluten som tas också, va. Så är det.
Mm.
Men ni som har möjlighet och som lyssnar på det här. Saker kommer att bli väldigt mycket dyrare framöver av många olika anledningar, och det går att härleda ur det jag säger nu, för det är en fråga om tillgång och efterfrågan. Konstgödseln kommer att bli väldigt mycket dyrare för det är brist på den. Det kommer att leda till mindre matproduktion, vilket ökar till ökade priser. Det har varit dålig tillväxt eller växt... Ja, varit mycket förlorade skördar runt om i världen på olika sätt och så vidare, va. Så att kan du köpa mycket mat nu, så kanske du för samma pengar inte alls kan köpa lika mycket mat redan om några månader, va, eller ett halvår. Så det är ingen dålig investering om du kan köpa mat och ha mat som du ändå ska använda. Investera i lite livsmedel och lägg på lager istället för att köpa optioner, va. Du kanske är den bästa investeringen du gör ekonomiskt de närmaste åren, va.
Mm.
Och dessutom så får du, jag menar, det är, folk tänker ju att det är en kostnad.
Ja, exakt.
Kommer tändstickorna att bli billigare eller dyrare de närmaste åren, tror
jag? Ja, dyrare gissar jag.
Precis. Vad har du på ditt bankkonto?
Pengar.
Ja, men vad har du för avkastning?
Noll.
Ja. Alltså, något bättre kommer det troligtvis vara att ligga lite investerad i tändstickor till exempel.
Jag köper tändstickor för alla pengar.
Nej, Kalle, nej.
Ska jag sälja dem dyrt sen?
Ja, precis. Ja, det är ju en idé faktiskt.
Jag sitter och tänker på när vi pratar om konstigaste. Jag har ju skaffat två kossor. De kissar och bajsar nog fruktansvärt mycket. Det går ju halm som aldrig förr här. Så, men jag tänker, nu låter det som att det är något bra. Jag kanske kan börja sälja gödsel.
Alltså, det är ju så här. När man tittar på, som jag tycker, kanske det mest utvecklade jordbruket. Det med växtföljder, idisslare, mycket gräsodling då, även på åkrarna. Det som kom och följde efter ängsbruket som vi har pratat om också tidigare då. Det är ju det här, alltså du vet att kossan är alltså fruktbarheten i ett jordbruk, va? Var rädd om dina kossor, Kalle.
Nu kommer de och ska laga min värmepump.
Gör de det? Klarar de sig utan dig, dina trakasserier?
Jag tror det, jag måste nog bara säga hej.
Ja, men gå och gör det.
Jag pausar lite här då.
Ja. Hallå Kalle, är du tillbaka nu igen? Jag skulle vilja säga så här att det som jag har pratat om nu då, det var ju inte bara för att Kalle tycker att jag ska skrämma folk och att det blir lite roligare då och fler lyssnare, utan det är ju faktiskt, nej men alltså, det är både en vädjan och en omsorg också. Sen är jag inte någon liksom som... jag vet inte hur illa det behöver bli för att det ska bli riktigt illa. Jag vet bara att det pågår just nu. Och jag undrar så här också. Vet någon annan det, tror du? Jag tror inte det. Det är inget som någon som liksom har koll på, utan vi åker med och folk gör så gott de kan. Och så får de åka och hämta en kompressor i Tyskland och så när det går sönder där. Och så blir det väl, finns det inga kompressorer i Tyskland helt plötsligt, för de har inte kommit fram dit.
Ja, men exakt.
Men jag la ut jag började lite fundera på det här under veckan. Så jag la ju ut lite grejer på vårat Instagram-konto.
Ja, i väntan på katastrofen, heter det.
Precis. Och bland annat så la jag ut Livsmedelsverket 1 december. En bild på deras. Oj, nu börjar det mata på här. Jag får hålla i så att det inte går vidare, va? Planera för matbrist vid kris och krig. Vid en säkerhetspolitisk kris i Sveriges närområde under höjd beredskap eller krig kan tillgången på mat minska och svält kan bli en realitet i Sverige. Och det är allvarligt då, beskriver de, för att det kan få konsekvenser för försvarsviljan och befolkningens hälsa.
Mm.
Och så behövs en planering och så har de gjort en rapport. Ja. Och det är den ena ingången då, att nu börjar de agera, och jag skriver lite ironiskt där. Men oj då, bättre sent än aldrig, en sån där grej över.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och så skriver jag hög tid, utropsnäcken, du ska lagra. Det är alltså ingen annan som gör det. För sen delar jag också en bild på hur mycket ser mat ut för 2-3 personer i ett år. Och det är en ganska rejäl hög med 25 kilo säckar mot en bokhylla.
Just det. Alltså ja. Det är ett lager som du, det är grejer som du har beställt hem?
Ja, de ligger här hemma. Det är jag toppar av lite nu då. Med lite extra grejer med det som är hyfsade priser på. Det är mycket sådana här torrvaror är ju hyfsat dyra med. Det är kikärtor, svarta bönor, gröna linser, bulgur och lite sådana här saker då. Ja, lite. Det är flera hundra kilo.
Ja, ja.
Men det är för att visa en konkret bild för folk vad det faktiskt handlar om, va? Och så hur... Ja, folk, man hör ju ofta, ja, men jag bor si och så, jag har inte råd. Herregud, folk bodde mindre förr ihop med husdjuren liksom.
Mm. Det har vi faktiskt funderat därför... på när vi har haft så här kallt och vi ska ta in djuren i huset.
Ja, men förr hade de ju det, men det kanske var också för att folk skulle få värme från djuren skulle jag nästan kunna tänka.
Ja, men exakt. Ja, precis. Ja.
Men alltså, sitter man fast i... någon sorts skam över vad grannen eller morsan ska säga om man kommer hem och det står ut en liten säck under soffan.
Ja.
Ja, men då kan man ju svälta, va? Och någonstans så hamnar vi ju i det här som de här hardcore-prepperna som vi lite har svårt att ta till oss av liksom så här. När grannarna kommer och frågar efter mat som har köpt ny bil hela tiden och bytt kök var tionde år istället för att avstå sådana här saker för att faktiskt tänka på sin familjs framtid för att det börjar knaka i fogarna här i världen nu.
Mm.
Ska de ge maten till grannarna istället så att deras egna barn får svälta då, eller? Mm. Vi behöver, alltså det är ju frågeställningar som finns på bordet, va?
Ja.
Därför att när vi bläddrar vidare i mina inlägg här då. Nu ser man mitt skafferi där också. Men jag har inte mitt torkade kött och så på den bilden. Ser jag nu. Jag kunde ta den lite senare. Ja. Det är det ju Västerås. Vi hade ju ett samarbete med dem när vi skulle spela in en livepodd som vi inte blev så dåligt ljud så vi kunde inte dela den sen. Ja. Det var i alla fall roligt att träffa er och lite vänner sedan tidigare som var med och hjälpte till.
Ja, verkligen.
Upp tippis alltså. Ja, jag tyckte ändå det var något positivt.
Ja, men
det var synd vi inte kunde dela med oss av det. För där hade vi ju intressant samtal med de här, vad är det de kallar sig, riskingenjörer och sånt där som jobbar. För Västerås kommun är, alltså man vågar ju inte säga den enda, men jag vet inte någon annan som faktiskt har tagit tag i det här, va? Hanski vet inte det heller tydligen, för det är ju artiklar i en lokal blaska i Västerås då, som ligger bakom betalvägg. Jag har lite bilder här då. Bästa kommunen har frystorkat för en vecka till sina egna, det vill säga det som de normalt har ansvar för. Gruppboenden, ålderdomshem, äldreboenden heter det väl, kanske dagisluncher och skolluncher. De har köpt in mat med lång hållbarhet för, alltså det är ju inte till dig i Västerås och din familj. Och definitivt inte någon i någon annan kommun. Det är den bästa kommunen.
Ja.
Ja. Och de säger att vi ska ha en veckas beredskap. Och sen då? Om det blir riktigt allvar.
Mm.
Vi har inga fartygstransporter med kompressorer till lager i Tyskland som går längre.
Det var exakt det som hände på svälten på mitt 1800-talet. Att det var så mycket is och skeppen kunde inte ta sig upp till Norrland. Så det kom ingen mat.
Mm. Men nu kommer kompressorerna till din värmepump ändå via de nya sidenvägarna som har tagit enorma resurser och gjort enorma investeringar av Kina. Och vet du vad de går ju? Det har vi också pratat om tidigare. De går ju genom Asien på järnväg, containrarna nu då. Och så kommer de till västra Ryssland och så går de in i Belarus och in i Polen. Och det är ju väldigt infrastruktur för att försörja hela världsdelar med grejer, va? Fram och tillbaka då givetvis. Allt görs ju inte i Kina, men mycket går fram och tillbaka, och framförallt så är det ju beroende av varandra. När någonting tillverkas i Europa så är de beroende av delkomponenter från Kina ofta och så i alla fall. Va? Eller Taiwan eller någonting som gör väldigt mycket kretskort.
Nu plingar det till oss på kinesiska ambassaden igen. Kul.
Ja. Och nu kommer det både ukrainska och ryska är också, Kalle. Därför att nu håller ju ryssarna på och kör upp. Är inne i Belarus mot södra gränsen som gränsar mot Ukraina. Och man ökar på, förbereder mobiliseringar och så vidare. Och är inte riktigt helt koll på om de är där än eller om de är på väg dit. Men nu är det alltså 175 000 man i flera anfallsriktningar mot Ukraina som håller på där, va. Mitt i järnvägen som kommer med kompressorer till din värmepump, va. Ja, du ser vart det barkar. Och är det så att de har bestämt sig för att nu får vi göra det här vi har tänkt göra, va. Nu tar vi Ukraina fram till Dnieper, floden som delar Ukraina. Då kommer de ju göra det i mellandagarna. Eller januari eller februari eller någonting, va. Medan marken är frusen. Ja. Det är ju mycket, alltså nu pratar vi ju gamla krigföring. Här är inte några gröna gubbar och någon vanlig IT-sabotage och sådär. Utan då blir det, då slår de på, va. Så är det.
Tuffar de in med massa maskiner som behöver ha kärn.
Ja, robotar, stridsvagnar, pansarskyttefordon, stridsflygplan, hela tjofräset.
Vad händer med kompressorn till min värmepump nu då?
Ja, den kom inte fram till lagret då eftersom det är krig i den delen av världen, va.
Just det.
Fartygen kommer inte och järnvägarna kommer inte. Gasen kommer inte till Europa. Eller ja, alltså mycket av gasen försvinner förmodligen och sånt då. Allt det här kan också vara spel för politiska spel. Vi har det här med Nord Stream 2, alltså den andra gasledningen från Ryssland som de vill att Europa ska bli beroende av, som är blockerat nu då. Och vi får gas via Ukraina och olika vägar och sånt där till Europa. Och det är ju för elkraftsproduktionen, va. Eftersom man lägger ner kärnkraften så blir man så beroende av den ryska gasen istället. Så att det kan bli vad som helst, det får vi se. Men detta är vad som händer nu. Och precis, nu kommer jag inte ihåg om det var igår eller förrgår eller vad det var, så såg jag det att Polen ställer sig nu som stöd åt Ukraina. Alltså ett EU-land då, va. Hur omfattande det stödet och uppbackningen är, det vet jag inte. Men det korkar ihop sig där, va. Och det är ju just det där som Livsmedelsverket nu skriver på sin sida när det håller på att ske, va. Finns fortfarande inga lager. Tillbaka till Västerås kommun då. Det finns ingen som har någonting. Alltså jag frågade ju när vi... Är du kvar, Kalle?
Jag är kvar. Jag är chockad.
Du är helt förstummad! Alltså du måste, jag förväntar mig ett stort beröm över hur mycket skräck jag har satt i det efter det här avsnittet.
Ja, det är supermysigt där. Det är som att liksom...
Okej. Okay.
Jag tänker att du har en ficklampa under ansiktet och liksom lyser upp på ansiktet när du berättar det här.
Ja. Du sitter där, ja, precis. Du, jag frågar ju i alla fall när vi gjorde den där livepodden, den här risksäkerhetsingenjörerna som jobbar med detta, säkerhetssamordnare eller vad de är för någonting då, va. De är ju flera stycken i Västerås kommun och satsar på detta, va. Men då börjar jag ju fråga sådana här grundgrejer. Ja, men hur har ni det med reningsverken, med vattenförsörjningen till de här, för Västerås är ju ändå, det, alltså det är ju rätt stora städer där i det där området. Mm. Va? Alltså, kan ni driva reningsverket, få ut i alla fall soppa så ni kan få rent vatten och köra med tankbilar ut? Har ni något diesellager eller liksom någonting sånt som ni kan dra igång, va? Nej, det fanns ju inte då, va. Har ni kemikalier och sånt hemma för att kunna köra reningsverket någon längre tid då? Nej, det fanns ju inte heller, va. Det här är en kommun som satsar, har flera heltidsanställda. Och det beror, jag vill betona att det beror ju oftast inte på dem.
Ja, precis. De gör så gott de kan.
Precis, och de har önskemål alltihopa, och det är en politiskt styrd organisation, va. Mycket vad de gör är ju att skapa förståelse i sin egen organisation, bland sina egna politiker och så, för sådana här frågor. Och de har faktiskt lyckats bäst i landet, så att heder åt dem. Men jag vill också visa att det är inte lätt för dem, och det, hur verkligheten ser ut i landet. Det är ingen annan som kan sköta om din familj när du inte själv gör det.
Ja.
Hör nu vad jag säger, för det är verkligheten, va? Och det ser rätt illa ut runt omkring nu. Hur fort går saker och ting? Ingen aning. Jag vet inte det. Men jag vet bara att det ser väldigt illa ut nu, va? Och det kan ju vara så att vi redan har kommit förbi den där punkten med logistikkedjor och sådär. Att det här går inte bara att få ordning på. Jag kan ju tänka mig att de jobbar på det i USA, men det blir ju bara värre och värre, va. Så är det med det. Nu lämnar vi det.
Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det låter ju jättedåligt det här.
Tänk, nu är du förstummad. Alltså, jag känner mig lite stolt över min insats här. Men du, Kalle, en annan sak.
Men, ska du gå över till hygien eller?
Ja.
Får jag säga?
Ja.
Patrik, jag tänkte vi ska gå från en katastrof till en annan.
Ja.
Vi ska prata lite om min personliga hygien.
Ja, precis. Du kan få säga det då.
Ja, men för det som det här, vår värmepump, det har ju medfört då att vi inte haft något varmvatten på en vecka. Och det blir ganska tydligt då att det är ganska skönt med varmvatten när man ska tvätta sig. Det här med hygien och hälsa är ju en av bokstäverna i vår minnesregel, hemskt vis. Så jag tänkte vi ska prata lite om hygien idag.
Ja.
Kul!
Ja, och det här har ju sitt ursprung i att du anklagar ju mig för att vara otrogen ibland när jag är med andra. Och då gör jag ju det till dig också där. Och du har ju varit med MSB på egen hand. Du har ju varit tillsammans med dem, men nu gjorde du själv där. Ja. Och då står du där i... Är det YouTube?
På Instagram la jag upp en liten film när jag var hemma. Så här, MSB har tagit fram, vi hade ju Anna Tellfors här för några veckor sedan för att prata om MSBs arbete och svara på frågor från er lyssnare. De har tagit fram en övning som är väldigt bra att göra tillsammans med sina grannar. För som alla som lyssnar på den här podden vet för det här laget, så är ju den bästa beredskapen att ha god kontakt med sina grannar. Och den övningen fick jag i uppdrag att göra, eller dramatisera på något sätt, för att sprida budskapet om den här övningen. Och för mig passade det så bra, för att jag har ju haft en liten katastrof i veckan när jag faktiskt behövde min granne Martin. För när vi inte hade varmvatten så hade han varmvatten, och jag åkte då dit för att duscha. Min katastrof, det här att det slut på varmvatten, den fanns inte med i deras övning, utan deras övning den riktade in sig på lite större katastrofer, till exempel att en IT-attack som slår ut elen, eller det här med logistikkedjan eller sådär. Eller skogsbränder eller översvämningar och sånt där pratade de om.
Mm.
Men det blev ändå, i alla fall tycker jag, en ganska tydlig illustration över hur viktigt det är att känna folk i sitt närområde.
Mm.
För det blir otroligt stor skillnad för mig att jag kunde åka dit och duscha varmt. Vi har ju naturligtvis byggt upp redundans, som du har lärt mig att det heter, här på gården. Så jag kan ju värma vatten. Jag har ett bastuaggregat med vattenmantlar till exempel. Och sen kan vi såklart värma på spisen och bla 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 bla. Men det är ju lite mäckigt. Och när det finns el nästgårds, när det finns varmvatten nästgårds, då är det lättare att åka dit och duscha.
Mm.
Det gjorde jag.
Så är det ju. Och jag... Det här med, vi har ju pratat om det, att vi egentligen är väldigt beroende av varandra, och historiskt sett så har vi alltid varit det också, fast vi har haft en större grad av självverksamhet / självhushållning i många hushåll förr då, att man gjorde fler grejer själv, man hade bredare kunskap och färdighetsområden och så vidare.
Mm.
För nu är vi ju så specialiserade i det här komplexa systemen då i västvärlden och även i stora delar av Asien och de flesta ställen då. Så det är helt sanslöst då, va. Vi är ju, konsumerar ju, köper ju nästan allting som vi behöver, va. Vi var ju inne på det till och med och sätta ihop billig bokhyllan från IKEA, så ringer man efter någon som gör det. Ja, men jag ville ändå, jag hade ju tänkt att jag skulle skälla på det. Jag fick ju lära mig det av Andreas när jag var med i TV där vi var i växthuset och du inte hade tjuvat tomatplantorna då. Jag försökte ju verka lite arg där och så tänkte jag skulle göra det igen. Det skapar ju lite dramaturgi, men det har jag liksom tagit lite luften ur det nu. Men jag tänker vi får prata om det här med hygien i alla fall. Mm. Därför att det är viktigt som tusan, va. Därför att, alltså, jag vill koppla tillbaka till när jag var militär. Alltså vi var 46 man som låg och huka inne bredvid någon mossar eller någonting in i djupa skogar i tält. Bakom fiendens linjer var tanken, va.
Mm.
Det var det vi övade för. Tänk dig när magsjukan sprider sig den där.
Mm.
Mm. Och det är nu det händer liksom de här dygnen. Och hela det utslaget på grund av att någon inte sköter hygienen. Va?
Och det räcker alltså, bara att en inte gör det så blir alla drabbade, menar du, eller?
Om det är otur så är det ju så. Va? Mm. Alltså tittar du i fattigare områden och sånt där. Och så kommer det biståndsarbetare och sånt. Alltså, bland det första man får göra är ju att börja bygga toaletter så kolera och sådana här grejer inte sprider sig i områdena.
Mm.
Ja. Och så är det ju. Vi fick ju lära oss att bygga upp och jättebra hygien med P-grop och så vidare utanför tältet i mörkret med en pinne som stod upp med en liten vimpel på som man kunde gå ut. För vi fick ju aldrig använda ficklampor. Vi blev ju experter på att lägga grejer så att vi hittade dem runt knän och sånt där när vi satt och var tvungna att göra saker. Vi såg ju aldrig, vi var ju som blinda. Jaha. När det var mörkt. Det fanns en som fick slå på med röda läget med ficklampa. Det var alltså bandvagnsföraren. När han kröp inne i en stängd bandvagn fick han ha röda lampan på.
Oj.
Den som inte lyser. Men så var det, de tränade ju oss till det där. Mm. Va? Och det var ju allt. Vapnena, det vet jag, de flesta gör för färdighetsträning, va. Men du skulle plocka isär allting i mörker utan att se någonting.
Mm.
Kulsprutor och allt sånt där. Jobba i mörker. Men då ska du ju se var du ska pinka så inte alla pinkar överallt i basen heller. På alla ställen. 46 man på en liten yta, va. Du har, när det gällde det där andra läget då. Tumma tarmen, då kan man ju inte ha det inne i basen utan då lägger man ju det i utkanten. Omgivet av larminer i det fallet också då, va? Och kvistar och sånt som sprakar om någon försöker ta sig fram dit.
Mm-hmm.
När du sitter där. Och då gräver du ju gropar. Man gräver för de här bitarna. Alltså flugor som kommer. Och som flyger till maten sen och så vidare, va. Du vill inte det. Utan du gräver gropar. Och sen har du strö bredvid. Och det kan vara i det här fallet ofta under de här extremt enkla förhållandena som vi hade. Det var ju liksom att du strödde grus över.
Mm-hmm.
Så att du täckte över det du hade lagt där då, va. Så det är ju så man får göra i sådana lägen då. Det, om du översätter det till lägenhet så har vi ju varit inne på det. Ja, men då är det kraftiga sopsäckar. Buntband, alltså de här banden som du har till att dra runt kablage och sånt där. Så du kan försluta de här ordentligt och sånt sen. Så att du inte, det här måste ju fungera på bredden i tättbebyggda områden. Alltså när toaletterna slutar fungera. Och så, va. Så är det.
Mm.
Annars blir det ju väldigt fort rejäla urballningar i städerna där med sjukdomar och sånt, va?
Ja.
Ja. Men sen är det ju också det där, vi har ju sagt minst 3 liter, helst 5 liter per person och dygn.
Vatten, ja. Lagrat.
Mm. Jo, men hur gör man då för att hålla på hygienen? Ja, dusch kanske inte är det som gäller, va? Utan man kan, det som är viktigt att tvätta sig framför allt, det är ju ansikte, hals, händer, armhålor, ljumskar, va? Ja. Och så runt på baksidan också, hålla sig ren där, va?
Ja, när du säger ljumskar så menar du liksom hela...
Hela mellangärdet fram och bak där.
Ja, precis. Mellangärdet.
Ja, vad ska jag säga då?
Ja, jag förstår precis.
Rumpan, alltså, dina och ljumskarna och runt könsorganen.
Privatdelar.
Så är det, va? Ja. Och har man väldigt lite vatten så är ju en sak. Jag vet, Britta pratade, hon ville ha med. Jag gjorde ju listorna till den här prepboxen som vi har då. Som vi har problem med logistikkedjorna på. Först skänker som ballar ur och sen så kommer inte grejer ifrån... Södra Afrika och så vidare som vi behöver.
Men frukosten som är fast i Holland eller någonting.
Ja, den har äntligen kommit till Amsterdam eller Rotterdam eller något sånt där, va? Så att vi hoppas få det här vilken dag som helst nu, början på december i alla fall. Ja. Hon var i alla fall, ville ha tvättlappar, det tyckte hon var så bra, va? Och det är det ju faktiskt, så när man har till bebisar och sånt för att kunna våttorka. Men har man inte det, ja, men då har du ju handdukar. En frottéhandduk som du fuktar och våttorkar det med. Mm. Det är ett sätt att nå en viss hygien.
Det var faktiskt en som hörde av sig till mig när jag gnällde över här på Instagram. Hon bodde i ett hus. De hade också problem med sin värme, sitt varmvatten. De körde värmde på vatten på spisen och körde tvätttrasa.
Ja, tvätttrasa. Precis, det kan man ju kalla det. Det var ett bra namn. Det kör vi med, tvätttrasa.
Mm. Ja, det, man förstår precis. Och det låter ju också ganska skönt att tvätta sig.
Ja, det är det. Ja, det finns ju andra varianter på det där också med borstar då. Beroende på hur van man är. Och att borsta armar och sånt. Ungefär som man borstar en häst. Nej, men alltså det är också en form av massage då för blodcirkulation och så. Mm-hmm. Att du borstar på. Men det är också så att det har ju en rengörande effekt på... Ja, det är en rätt stor omsättning på hudceller och sånt på kroppen då. Men vi kommer ju också till det här. Vad kan man förbereda sig på mer där då? Jo, alltså det kanske är så att det är så, speciellt om man tittar på det här lite längre perspektivet än en vecka 14 dagar. Ja, men det kan ju vara bra att ha tvål till handtvätt.
Mm.
Och även till tvätt. Faktiskt. För hur tvättar man kläder då? Jag skulle säga tandkräm också när jag ändå var inne på tvål där. Men hur tvättar man då? Ja, du kan alltså, om du har slut på tvättmedel och sådana saker, så kan du ju använda tälja små tunna flingor av tvål, va?
Och det är också för handtvätt, inte i tvättmaskinen, va? För det kommer löddra
sig. Ja, ja, precis. Det var ju så vi fick göra. Vi hade inte hur många på kalsonger som helst i våra ryggsäckar. Vi skulle ju bära omkring på allting, va. Däremot så hade vi plastsäckar och vi hade kraftigare plastsäckar. Det var ju dels när vi skulle simma över vattendrag och sjöar med all utrustning och sånt där. Då fick vi ju bak, de var ju inte helt vattentäta våra ryggsäckar. Så fick vi ju lägga allt i plastpåsar in i ryggsäckarna och simma med dem som flyter tyg då. Men de där hade vi också som tvättmaskiner.
Mm.
Så... Då gjorde vi lite tvålflingor ifrån tvålen så här när vi behövde skölja upp våra, tog sjövatten och så lite tvålflingor och så i den här säcken och masserade runt det här och sköljde runt det och lät det ligga och blötas och sådana här grejer, va. Gärna att vi kunde ha värmt lite också kanske om det var kallt vatten.
Mm.
Så tvättade vi och så kunde man skölja utan tvålflingor då. En annan grej när man är ute så. Det är ju en väldigt, det kan man ju hamna i. Det kanske inte är det där som vi har pratat om mest. Överlevnad i skogen och så. Men du har en grej. Så det kan ni pröva nästa sommar. För det här går inte på vintern. För det är nämligen björklöv.
Det är ju ett försvarsmaktens sätt att säga björklöv på. Björklöv.
Ja, spade, gräv. Grävspade. Ja, precis. Ja. Så. Nej, men alltså, prova det nästa sommar. Så riva av lite björkblad. Och så gnuggar upp de där lite så de bryts under i strukturen. Och så tar du vatten och så tvättar du med björklöven i det där. Det luddrar inte, men du kommer att känna den här tvåligheten på händerna och det blir väldigt fräscht.
Mm-hmm.
Vet jag inte, det är för björkallergiker och sånt där, men jag tänker nämligen för nästa steg är att du kan använda det lite i ansiktet också då, va? Men sen är det också så här att tvätta sig med bara vatten är också effektivt.
Ja.
Tvål är ju viktigt om du är kraftigt smutsig och så vidare. Då underlättar ju det, va? Men alltså vid normal tvättning så blir du ren ordentligt. Kanske inte lika bra, jag vågar inte uttala mig. Jag har inte gjort några bakteriella tester och så vidare. Men att det bara att tvätta sig bara i vatten, det bidrar väldigt mycket till hygienen också då. Och definitivt, alltså det är inte 100 nödvändigt med tvål.
Jag har två frågor. Ja. Nummer ett, vad är tvål och varför funkar det när man tvättar sig med den?
Med tvålen?
Ja. Vad är det den gör?
Alltså den löser ju upp saker. Ofta är det ju fettlösliga medel i tvål.
Mm.
Och det, alltså, en del människor kan ju inte använda tvål mycket.
Nej.
Det är ju en jätte, alltså det här att vi ska använda så mycket shampoo och tvål. Nu är vi inne på en sån där hälsogrej här. Men man använder ju inte det så mycket. Alltså om du backar i tiden så duschar man ju inte med shampoo en eller två gånger om dagen, va?
Nej.
Och gör man det, då blir man ju beroende av det. För kroppen försöker ju rädda upp situationen med fettproduktion, va? Och då får du ju väldigt fett och grisigt hår om du gör det ofta. Gör man det lite mer sällan då lugnar det ju ner sig, så blir det inte riktigt lika illa, va?
Min nästa fråga är, man är rädd för bakterierna. Kan man inte bara döda dem med handsprit?
Alltså, så är det. I tvål och vatten är, brukar man generellt sett säga, är faktiskt bättre.
Ja.
Och det här rengörande. Jag skulle nog säga att har du vatten men inte tvål och är rädd för bakterier, du ska hantera någon mat, du ska ta hand om ett sår eller någonting sånt där på någon där då, va, och göra rent och så. Då kanske du vill vara extra noggrann med hygienen, men tvätta det då med bara vatten först och ta handsprit efter i så fall.
Mm.
För just det här tvättandet också med händerna där har ju en renande effekt också då, va. Jag har ju sett till att det finns handsprit i lite mindre flaskor i våra evakueringsryggsäckar allihopa, i barnas familjer också då. Just för som extra förstärkning är när man vill vara extra noggrann i något sammanhang då, va. Men tvål och vatten går före.
Ja.
Men det är kanske inte alltid du har tid eller och så vidare, va. Då kan handspriten vara bra också.
Tvål var en grej som den tidigare ägaren av min gård hade lagrat. Det ingick ju många, många liter tvål i dunkar som stod i ett uthus här. Det är ju väldigt praktiskt att ha.
Ja.
Alltså, även nu inte i kristid, bara fylla på alla pumptvålar med den här flytande tvålen. Det är helt underbart.
Mm. Det finns ju flera aspekter på det här också. Det ena är så här som jag skulle vilja säga i det här, kopplat till det här. Jag försökte vara allvarlig och lätta upp emellan där förut, tidigare med logistikkedjor och så vidare. Det är ju sådana här saker som, ja, jag hör inte ofta att man pratar om det i beredskapssammanhang, men det är väl kanske också för att man ofta pratar om kortare scenarion och sånt där då, va. Men underkläder. Alltså jag sa ju det, vi skulle ju bära på utrustningen så vi kunde inte ha med oss så mycket, men du måste ju tvätta underkläder, va? Annars får du ju svamp i ljumskar och liksom du kan inte gå. Jag har ju haft infanterield kallas det. Det blir, alltså det är tortyr, va? Det kliar ju något så fruktansvärt, va. Röd hela vägen ljumskarna och ner efter låren och så, va. Så att just det när det skaver och är smutsigt och sånt där. Så att herregud, kalsonger är också någonting som går åt.
Och strumpor.
Tror du att kalsongerna kommer att vara dyrare längre fram i Kalle? Jag tror att lite extra kalsonger faktiskt, eller trosor, är en superinvestering jämfört med börsen och bankkontorna framöver. Ja. Så är det. Strumpor, samma sak. Är ju det. Alltså då pratar vi det här att du ska ha. Det är också så här, vet, att mycket av kläderna nu för tiden, de håller ju sämre.
Mm.
Man tänker att det här med att tvätta med tvättmaskiner och sånt där sliter hårt på kläderna. Handtvätt sliter mycket mer på kläderna. Mm. Alltså det här när du, för du, om du ska tvätta såna saker som, alltså underkläder och sånt där, är ju sånt som kanske behöver tvättas lite bättre också än en tröja. Den kanske räcker att du hänger och vädrar, va, istället för att slänga i tvättmaskinen. Men kalsonger och trosor och sånt, det behöver vi ju liksom tvätta.
Mm.
Det har ju mycket hygien att göra, va. Och när man tvättar för hand, då handlar det ju om mekanisk bearbetning också mer. Alltså att gnida mot en räfflad bräda eller yta och sådana grejer då, va. Och det nöter ju mer på kläder också.
Just det.
Så en aspekt på det. Undertröjor, bomullströjor, alltså för vardag då. Vi har ju pratat om det där med treskikt när det är kallare ut och så vidare. Att bomull kanske inte är den bästa för att den blir kall och håller fukten och kyler dig som undertröja.
Just det.
Men jag har mycket t-shirtar ändå för vardagsbruk under ordnade förhållanden här hemma. Jag tycker det är skönt.
Det är så jag brukar tänka när jag köper kläder också. Den här ska jag ha för vardagsbruk under ordnade förhållanden.
Ja, och den här, den ska jag ha i extrema situationer. Exakt. När jag är tvungen att fly till fot till Norge.
Den här ska jag ha när jag är jättesexig på klubb.
Och du körde med syntet och jag körde med ylle.
Du Patrik, får jag fråga en grej. Bastu, det har du ingen, ja, ju.
Nej, det är faktiskt, min hustru, hon är ju från Norrbotten nu. De har ju lite, alltså jag har badat mycket bastu och jag är västgöte, men det är ju ändå så att det är mer levande norrut faktiskt, tycker jag det verkar. Och kommer över i Finland så är det i allra högsta grad mer levande bastukulturen, saunan. Hon säger, vi måste ha bastu, du får vänta med jordkällan alltså. Nu är det nog, va. Jag har ju fått låna ut av grannen, har en bastu där. Så att, ja, nu börjar det bli pinsamt, varken jordkällare eller bastu.
Nej, men jag tänker för bastun ur ett hygienperspektiv. För jag, när jag jagar under längre perioder, då blir man ju väldigt svettig ofta på dagarna. Det finns ingen rinnande vatten, så man har inte möjlighet att tvätta sig. Men då använder vi ju bastun för hygien. För om du har bastat så kan du tänka dig och bada i iskallt vatten eller rullar i snö eller sådär.
Absolut. Och där har du ju björkruskorna som man har torkat också.
Just det.
Det är saponinerna.
Hmm. Så bastu, jag har byggt en bastu här i år. Det är inte bara för att det är mysigt, utan det är också för beredskap som jag har byggt den.
Absolut, du kan ju torka det. Om du har en vedeldad bastu då kan du ju torka, och alltså de var ju rior också för, alltså för att torka olika saker, va.
Ja.
Och fanns ju möjligheter med vatten och så ofta runt omkring där, och tvätt och så i samband med det också. Tittar jag på äldre stugor runt omkring här, så är det ju ofta tvättstugor i nära sjöarna också i samband med det här.
Bikstugorna tänker du på, eller?
Ja, precis.
Jag ville bara säga att jag kunde det ordet.
Ja, vad bra.
Du Patrik, nu måste du åka hem på förskolan.
Ja, men vi tar någon enstaka minut till.
Jajamän.
Så vi får runda av det ordentligt då. Bastu är superbra, jag vill säga det också. Och det är ju så att vi har ju problem med blodtryck, jag har fått det också. Bastu är ju fantastiskt alltså. Det är också blodtryckssänkande och rogivande och meditativt och allting sådär, va. Så att det är ju fan, och det är verkligen, du har ju lögardagen, vilken veckodag kan det vara?
Det är ju söndagen, lördagen såklart.
Ja, lördagen, det är ju nästan lördag, lögardagen. Mm. Tvätta sig innan man ska gå till kyrkan på söndag, vet du.
Just det.
Jobba halv dag på lördag.
Självklart.
Nej, men så är det. Jättebra. Städning ska vi ta och nämna lite om också. Oh, när vi har, och det är lite grann, det är också hygien, va? Så får vi täcka in den grejen lite fullständigt. Vi funderar ju här, vi har ju väldigt lerigt, så att på vårarna kan det vara väldigt långa perioder där det är blött ute, på höstarna kan det vara det, och så har vi ju våra hundar som springer fritt här i vårat 1,5 tunnland stora hage. Håller borta skator och käkar sorkar och allt möjligt, va? Och de springer ju lite ut och in under dagarna. Ja. Så att när man veckostädar så, ja, det hade nog behövt dagstädas mer. Mm. Så vi har ju varit inne på att köpa en robot.
Okej.
Kul. När skurningen börjar fungera ordentligt på dem. För det, dammsugarna är tydligen väl utvecklade nu. Men det här med skurningen är inte lika bra, så vi avvaktar den teknikutvecklingen.
Men det kommer att komma skurrobot alltså?
Jajamensan, och cool. Det finns idag, men de är för dåliga helt enkelt.
Gud vad spännande.
Och det kommer vi att ha, men basnivån är ju att vi har fina sopborstar. Ja, centraldammsugare också vill jag säga. Ja. Och industridammsugare.
Ja.
Men basnivån är att det finns möjlighet att städa, våttorka, skura. Det är faktiskt fulla större plastlådor som ligger med tvättsvampar, stålull, skurtraser. Det finns ordentligt med skaft och ja, för att kunna hålla rent i bostaden. Och som jag har sagt tidigare i vårat fall så är det ju så här att blir det grisilla, då är det också så att vi är ganska många här.
Mm.
Då bor vi på gammalt sätt ganska trångt. Och ja, det kan jag väl också göra en återkoppling. För jag lärde mig mycket i det militära. Oerhört mycket. Vi bodde 16 stycken i ett rum. I tvåvåningssängar med ett skåp emellan. Till nästa våningssäng då. Ibland var det två skåp. Vi var ute och kräla i lera och få runt. Vi borde vara 150 dygn ute. Och var vi inte ute så fick vi kräla på kaserngården. Och hålla. Ja, men det var ju grus och lera hela tiden, va? Alltså, det skulle vara städat till vi ställde upp på frukost. Det skulle vara städat till vi ställde upp på lunch. Det skulle vara städat innan vi gjorde kvällstjänst. Alltså, det skulle vara städat hela tiden. De hade en oerhörd disciplin på det här för att vi skulle upprätthålla hygienen och ordningen. För trivsels skull bland annat. Va?
Mm.
Att det är så oerhört viktigt att hålla ordning. Det går att slarva. Alltså, här hemma är det ofta kaos när vi håller på med alla projekt och man hinner inte, ja du vet. Det är mjölksyras och det torkas tomater. Du känner inte igen detta på något sätt. Ja, men det är ju så. Så där kan man inte ha det om man är många människor.
Nej.
Nej. Men och sen måste man ju kunna upprätthålla det. Alltså jag tänker perspektiv att det kärvar ihop sig.
Mm.
Och att det kan bli bredare och allvarligare saker också, va? Men människor är människor och mänskligheten är mänskligheten, va? Det är inte någon, snarare är det en stor fara att vi tycker att vi är så himla märkliga och hybris nu. För då är vi inte vaksamma på våra tillkortakommande och de svagheter, va? Så jag ser det som en allvarlig varning också, att det faktiskt är mycket så att förr var de idioter, men vi är så kloka, va? Och det kan du läsa mycket gamla texter om vilken fallgrop det är för människor. Mm. Va?
Du, Patrik, kan vi bara avsluta med tre saker som man kan göra själv så att man känner att man kommer vidare liksom?
Se till att ha lite extra underkläder, kalsonger, BH-ar, trosor, undertröjor. Alltså det kan ju bli lite kallare också, så man gärna vill ha flera lager även i en bostad och så. Strumpor är viktiga också, både för varmhållning men framförallt också att man har riktiga grejer om man behöver lämna bostaden för att flytta sig till fots då. Se till att ha, det är ju det där vi pratar om, tre-regeln, att ha tre olika möjligheter till saker och att den ena ska vara den mest basala.
Alltså boxers, briefs och tanga tänker jag då.
Ja. Nej, jag tänkte på städningen här. Jag brukar ju ta det där med haka upp som ett litet upprepningsskämt också, men väldigt pedagogiskt och bra tycker jag att man börjar med ballongvisp. Sen kan man ha en handvevad visp och sen kan man ha en elvisp. Den där, det finns alltid en manuell grej, va?
Just det.
Man kan ha en jordfräs, men du ska ha spadar och hacker också.
Mm.
Du kan ha en robotdammsugare, men du ska ha en sopborste, en sopskyffel,
och en,
en sopborste, moppar och skurhinkar och så vidare, så att du kan skurtrasor och sånt där, så att du kan städa din bostad när ni tvingas vara där dygnet runt, kanske under en längre period dessutom. Va?
Och köp hem hundbajspåsar och ziplocks, zipties, så kan ni bajsa i påsar om avloppet inte funkar.
Ja, jag skulle nog säga snarare att man går upp på byggsopsäckar. Byggsop, det är för att det kan vara vassa grejer som står ut, så de är kraftigare, hårdare, segare och dyrare då. Så köp inte de billigaste soppåsarna, för de är oftast tunna och dåliga. Du kan ha hinkar. Stänga till. Det, och jag kan också säga så här att är det så att man börjar använda sig av de här enkla metoderna, så är det ju väldigt bra att ha någon form av strö också. En soppåse är ju faktiskt så att den går att stänga och så öppnar man den när man använder nästa gång. Har man inte hinkar och sånt, så kan man faktiskt sätta den i toastolen och vika den ut om den är tillräckligt stor under ändringen.
Ja, vad smart.
Funkar där också. De här behöver man ju kunna flytta. Du kan ju inte slänga varje gång någon har varit där, för det drar ut på tiden, utan du får hushålla med de här sopsäckarna också då, va? Utan de får ju ha en viss uppfyllnad och sen får du bära ut dem helt enkelt på ett ställe där det är säkert.
Mm.
Så att det inte är för många sådana här trasiga grejer runt om i lägenhetsområdet då, va?
Nu måste jag åka och hämta på förskolan. Tack för att ni lyssnar. Vilket upplyftande avsnitt, Patrik. Det börjar med domedags profetior. Det slutar med bajsa i sopsäck. Nu kör vi. Tack för att ni lyssnar. Ha det så bra. Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.